Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Du Lina, jag har en fråga till dig som jag nog tror att jag redan har svaret på. Men jag ställer den ändå så får vi se vad du svarar.
Mm.
Skulle du, Lina Närtby, vilja förlänga ditt liv med 10 år?
Bra fråga. Alltså, det beror ju på hur gammal kommer jag bli? Hur kommer mina sista år i livet se ut? Men jag, under förutsättningen att jag inte är sjuk och sängliggandes och ligger dement på ett hem, så absolut.
Det här är så roligt att jag inte känner dig bättre vid det här laget. Hur länge har vi känt varandra? Vi har känt varandra sedan vi var 14. Att jag på riktigt i 10 sekunder fick för mig att du bara skulle svara ja utan en lång utläggning. Det är liksom, det är chockerande.
Det är lite slarvigt av dig.
Ja, men lite. Jag tänkte så här, ja, och så sen så hakar jag på och berättar om den artikeln jag fick skicka till mig i morse. Men självklart är ju svaret inte riktigt så enkelt. Det förstår jag ju också. Men om du då för min skull vill göra det lite enkelt nu, kan inte du bara säga ja?
Ja, jag svarar ja. Fast jag måste ändå lägga till under förutsättning att det blir friska år.
Ja, men du har ju helt rätt i det, och det tangerar ju också den här artikeln jag nu ska berätta om till. Den handlar ju om att förlänga livet med 10 år, men också om att förlänga hälsan. Jag fick nämligen en artikel skickad till mig i morse av min vän Hanna. Och det är ju den käre Henrik Ennart, vår gästskribent, som har gjort det igen. Han skriver så intressanta artiklar för Svenskan, tycker jag, om, eller på temat bromsa åldrandet.
Mm.
Och i den här artikeln så berättar han om Harvard-professorn Frank Hu, som i flera decennier har arbetat med flera av världens största studier kring mat och livsstil och hur mat och livsstil påverkar vår livslängd och hälsa.
Mm.
Superintressant. Jag ska snart ta dig igenom Franks 5 enkla råd. Men vill du höra om ett av de mest oväntade fynden som Frank Hu har sprungit på?
Ja, men alltså, jag älskar ju oväntade fynd. Hit me.
Mm. Nu kommer du bli glad.
Mm.
Bland de mest oväntade fynden hittar vi att regelbundet kaffedrickande starkt kan kopplas till ökad livslängd.
Mm. Ljudmusik i mina kaffedrickande öron. Om de kan dricka kaffe, det kan de inte. Men herregud, vad glad
ja,
jag blev.
Visst blir man glad. Ja, jag sitter här och surplar på min kopp just nu. Så att, det var ju otroligt härliga nyheter, tycker jag. Kaffe är en sån där omtvistad råvara som man kan läsa både gott och ont om, som de flesta livsmedel i ärlighetens namn kan hamna på både plus- och minussidan. Men det här blev man ju jätteglad av. Det Frank Hu har gjort, alltså, han kan luta sig mot ett berg av fakta. Han är en av de ansvariga bakom flera av världens i särklass största koststudier, bland annat den enorma Nurses Health Study som startades redan 1976 och som då har hållit på sedan dess och kartlagt livsstil, biomarkörer och sjukdomar hos fler än 280 000 amerikanska kvinnor.
Wow.
Mm. Ja. Så det intressanta då med de här slutsatserna som Frank nu har kunnat dra utifrån inte bara den här studien utan då flera av världens största och mest påkostade studier, det är att den på flera punkter går stick i stäv med de nya nordiska näringsrekommendationerna.
Nu blir han Fernholm glad.
Ja, nej men visst är det intressant. Och bara för att nämna två exempel. Jag fick den här artikeln skickad till mig i morse, så jag har inte läst mer än den här artikeln än, ska tilläggas. Men det Henrik tar upp i den, det är att i näringsrekommendationerna, som ju släpptes nya nu precis före sommaren, där uppmuntras man till exempel att ökad konsumtion av potatis. Och det säger den här artikeln, det är varken till eller från. Det har man sett. Och man uppmuntras dessutom till total avhållsamhet från, ja, vad tror du, alkohol. Mm. Och Frank Hu, han konstaterar att bäst är ett måttligt intag motsvarande cirka 1-2 glas vin om dagen.
Mm. Det har man ju hört rätt många gånger. Får jag flika in eller ska jag bara lyssna?
Nej, flika in.
Jag tänker att här skulle man ju vilja att Frank och forskarna, nu är det ju väldigt många forskare bakom de nordiska näringsrekommendationerna, och det säger jag inte för att jag ska säga att Frank, han har säkert jättemånga, lika många forskare. Så det är inte det att jag väljer sida här, men jag ska bara säga att det här med att potatis varken gör till eller från, det tror jag stämmer. Men man måste utgå från vilken diet en person äter idag för att kunna säga om det gör varken till eller från. En person som har den klassiskt västerländska dieten idag, alltså som många amerikanare och även i hela Europa, men USA går ju bräschen för liksom obesitas-epidemin. För människor som bara äter liksom pommes frites och vitt bröd och snabba näringsfattiga kolhydrater, så tror jag absolut att det skulle göra mycket om de istället väljer potatis. Att du byter ut pommes fritesen till potatis eller att du byter ut det vita brödet. Men för någon som redan äter väldigt bra så spelar det liksom ingen roll om du börjar äta mer potatis. Tvärtom så kanske det finns andra saker i grönsakslandet som bidrar mer till hälsa än potatisen. Ja. Det är det här jag tror att man går fel. Därför att de nordiska näringsrekommendationerna vill ju kommunicera på ett så enkelt sätt som möjligt. Och om man tittar var vi befinner oss idag, att bara 1 av 10 svenskar har tillräckligt goda matvanor, att vi inte kommer upp i rekommenderat intag av grönsaker och så vidare, så är ju det här ät mer potatis ett väldigt enkelt sätt. För då man äter ju liksom inte potatis, ris, pasta och vitt bröd i samma rätt, utan man väljer oftast en, och då är potatis bland det bättre. Så jag vill bara flika in det. Och sen det här med alkoholen. Ja. Jag blir väldigt glad varje gång jag läser att man ska dricka lite alkohol. Det är minsann inte dåligt, eftersom att jag själv tycker väldigt mycket om vin.
Mm.
Men jag tror också att det är en sån sak att konsumtionen av alkohol har ökat väldigt mycket, och att många idag dricker alldeles för stora mängder. Och därför så tänker jag att man tar i lite när man går ut och säger att alkohol är inte bra. Vad tror du? Jag tänker att man tänker att det blir förvirrande för folk att säga att måttlig konsumtion är bra. För vad, liksom, du vet, folk sitter inte och läser de här rapporterna innan de sätter sig och äter. Jag vet inte. Bara lite tankar från mig, men du kan gå vidare i den här.
Ja, och jag tänker också massa saker när du säger det, och till exempel så håller jag helt med. Det var riktigt bra inflik där om potatisen, Lina, för att det Frank säger är att alla grönsaker inte är lika viktiga. Till exempel han lyfter gröna bladgrönsaker, som vi ju också jätteofta återkommer till. Krucifiera grönsaker som grönkål och broccoli, citrusfrukter och bär har störst inverkan på dödligheten. Och så sen så lyfter han då att när det gäller potatis och andra stärkelserika grönsaker så syns inget samband med livslängden, vare sig positivt eller negativt. Men potatisen kan ju hamna i en annan kategori. Precis som du säger, om man går från att äta pommes frites till vanlig potatis, ja, då går man ner i vikt. Och att ha en hälsosam vikt är också superviktigt för ett långt och hälsosamt levande. Så att allting är ju, man kan inte liksom riktigt dela upp det sådär, tycker jag. Allting hänger ihop, eller hur?
Allting måste ju tas i sin kontext.
Ja, precis.
Och inte ur sin kontext. Jag tror att det är det som är viktigt att ha i bakhuvudet när man läser sånt här. Men, ja, men det var ju bra att Frank la till det då.
Mm. Jag tänkte att man mer kan så här, ta med sig från det att man ska försöka få i sig de där superhälsosamma grönsakerna som till exempel broccoli, vi nämnde grönkål, citrusfrukter, bär, gröna blad. Så här, om det är något man ska komma ihåg så kom ihåg dem. De är viktiga att få i sig. Sen så nämnde vi vikt då, som hastigast här, och det mest hälsosamma är att vara smal, konstateras i den här artikeln, men inte underviktig. Mm. Men lite mer förvånande, hör på det här. Mm. Det näst mest hälsosamma, det är att vara måttligt överviktig hela livet.
Mm.
Man ska ha en stabil vikt, det lönar sig. Men det är riskabelt att öka sin vikt kraftigt, framförallt mitt i livet.
Mm.
Intressant, va?
Mm.
Så att de som var smala hela livet, de hade lägst risk att dö i förtid. Men de som var något överviktiga som unga och sedan höll sin vikt hela livet, de hade näst lägst risk.
Mm. Då tänker man ju att om de var överviktiga som unga, om det inte var den här generationen barn som är överviktiga för att man har matats med fel mat och levt liksom under en tid då vi lever väldigt stillasittande. Om man tar vår generation till exempel, om man var överviktig som ung, då är det ju förmodligen genetiskt, och då är man ju skapt sån, och då tänker jag att då finns det ju en mening med det också, eller hur?
Ja, exakt.
Det, jag så kan du förstå det. Jag tycker det låter väldigt logiskt.
Mm. Fem enkla råd då för att förlänga livet med 10 år, om du nu är intresserad av det.
Mm, jätte.
Frank Hu berättar att hans team i en viktig analys har studerat de här 5 olika faktorerna, hur de påverkar livslängden bland deltagarna, och då är det 1. Fysisk aktivitet. För full poäng krävdes minst 3,5 timmar i veckan. Och det motsvarar ju då 30 minuter i måttligt tempo, exempelvis snabb gång per dag. Kost. Äta sunt. Något som liknar medelhavskost, men utan potatis och raffinerade kolhydrater som vitt mjöl. Och kravet då är att tillhöra de 40% av deltagarna som äter mest sunt. Vikt, ha en BMI på 18,5 till 24,9. Och då, som jag nämnde, en lätt övervikt hela livet, inte så skadligt om den är stabil, men se upp för en kraftig viktuppgång. Sen har vi 3, tobak. Vad tror du? Röka eller inte röka?
Ja, det är ju rätt givet. Inte röka.
Inte röka. Och alkohol, bäst var här ett måttligt intag motsvarande 1-2 glas vin om dagen.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number 1 in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Nej, men det var bra. Jag måste säga att Henrik, vi känner ju honom som att han är gästskribent till oss, och han är ju... gör ju det här fantastiskt. Jag har faktiskt inte läst den artikeln du tog upp nu, men jag läste hans del 1 i den här artikelserien, självtestet. Det också tickar in på det här, och det tickar in lite på det jag sa inledningsvis när du ställde mig frågan om jag ville leva 10 år till. Ja, det vill man ju göra om man lever friskt och kan ta del. Och med en åldrande befolkning nu, där vi också kan äta medicin för att liksom bromsa symptomen av olika sjukdomar, så innebär det också att många blir äldre men får många år i livet som man faktiskt inte kan riktigt ta del av livet. då får vi ett nytt problem som vi måste lösa. Och ett land som har tittat på det här är Japan. Därför att de har ju fått en stor del av populationen som har blivit väldigt gammal. Och då så har Japan, jag tycker att de är ett riktigt föregångsland i det här. För att då läste jag nämligen när Henrik Ennart skrev en artikel om precis det här. Har du hört talas om någonting som heter Locomo?
Nej.
Nej. Locomo, då kan jag berätta för dig att Locomo har visats 1 miljard gånger i en videokampanj i sociala medier.
Mm-hmm.
Ja, och det är ändå någonting som både du och jag har missats. Och Locomo då är ett av flaggskeppen som då ska hjälpa Japan i då hur man ska få den åldrande befolkningen att liksom bevara sin rörlighet.
Just det.
Och det här, det har lyfts fram som liksom ett unikt föredöme av Världshälsoorganisationen. Och jag menar, det är ju bara så här, Sverige tar copy-paste på det här. Det känns ju superbra. Den här modellen då har man utvecklat i samarbete med forskare vid Tokyo University. Och då är det helt enkelt enkla självtest som kombineras med ett frågeformulär som fångar upp i vilken grad minskad rörlighet kan spåras i levnadsvanorna. Och så följer man upp det med tips på övningar som kan bromsa utvecklingen. Och då är det så här att rörligheten försämras redan i 40-årsåldern. Och samtidigt då så har livslängden fördubblats det senaste seklet. Och så om du tänker att vår rörlighet försämras 40-årsåldern och livslängden på våra lemmar, skriver de här, har ju inte förlängts. Då kan du förstå vad det leder till för problem med hela rörelseapparaten. Det är därför då man har gjort den här stora kampanjen i Japan för att få bukt med onödig ohälsa och hålla nationen i rörelse. Och då har man sett att i uppföljningar att de som känner till Locomo i genomsnitt tränar 3 gånger mer än andra. Inte det? Ja. Fantastiskt. Idag vet 8 av 10 japaner i den här målgruppen vad Locomo-syndromet innebär.
Förlåt om jag är lite trög, men Locomo är alltså en metod?
Ja, jag kan berätta om den här metoden. Jag tycker att det är intressant att man har nått ut så bra från myndigheternas sida med den här metoden. För det vet vi ju, det är ju myndigheternas problem. All kunskap finns ju, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen vet och skriver på sina hemsidor att 25% av svenskarna riskerar att dö i förtid enbart på grund av osunda kostvanor. Men man har svårt att nå ut med det här. Men den här Locomo-modellen då är hyllad som ett fantastiskt exempel på där man faktiskt har nått ut med viktig kunskap. Och den är indelad i 4 steg. Varje nivå medför en minskad grad av rörlighet. Och de olika stegen har kopplats till en stadigt ökad risk för då försämrad återhämtning, även då i samband med helt andra sjukdomar. Den första nivån, kallad Locomo 1, det är en varningsklocka. Och den visar att du är i riskzonen för framtida rörelsehinder. Och den negativa utvecklingen då, om man har problem i den här första nivån, har inletts och behöver åtgärdas med olika övningar. Och på den nivån så hittar man faktiskt även många unga människor som faktiskt inte riktigt har, de känner liksom inte till att de har det här problemet. För besvären är fortfarande så små så man behöver inte kontakta sjukvården. Men det är samtidigt på den lindriga nivån som utvecklingen enklast kan bromsas. För efter Locomo 1 så följer Locomo 2 och Locomo 3 med allt gradvis sämre rörlighet och ökat behov av vård. Och det här för tankarna på det metabola syndromet för mig. Vi vet ju att i alla fall 1 av 5 svenskar lider av metabolt syndrom idag. Många utan att känna till det. Många går omkring med för högt blodsocker utan att känna till det. Och det är ju då man har liksom, innan det har blommat ut till diabetes typ 2, så man har verkligen bäst förutsättningar att reversera det här tillståndet?
Jag kanske är korkad idag, men Lokoma 1 då, vad innebär det då? Det är alltså olika tester man ska kunna klara.
Ja, det innebär till exempel att personen har en något förkortad steglängd och att man inte kan resa sig på ett ben från sittande höjd på 40 centimeter. Alltså du sitter på en stol och så ska du resa dig på ett ben.
Jag måste gärna testa, är en stol 40 centimeter eller?
Jag utgår från det som att det står här.
Ja, men det skulle den kunna vara. Jag tittar här neråt. Det ser ut som 4 decimeter. Okej, och då skulle man, vad sa du, resa dig på ett ben. Alltså från sittande till stående. Jag klarar det. Ska man testa båda benen?
Det kan nog vara bra.
Ja, det gick ju bra. Det gick ju bra. Då klarar jag Lokoma 1, eller?
Ja, men sen så är det också då att du ska titta på din steglängd. Och det vet jag att du kan mäta. För det vet jag vad jag har för steglängd. Det är det min Oura Ring som mäter det. Det är för återkomma.
Mäter Oura Ring steg?
Nej, det kanske den inte gör. Jag måste titta innan jag är helt säker. Men
vad sjukt att du vet din steglängd. Det är ju special, Lina.
En studie 2022 visade att över 40%, närmare 41,3% av ett slumpmässigt urval japaner i olika åldrar faktiskt inte klarade det här testet och befann sig på första Lokomo-nivån. Redan i åldern 40-49 år klarade faktiskt inte en av 7 att resa sig på ett ben från 70 centimeters höjd.
Det menar du, va?
Ja, och då så ska man veta att om du inte kan resa dig på ett ben från en stol som 40-åring så är risken stor att du inte kan gå när du är 70. Det var därför jag nog sa 70 centimeter. Så att om du inte kan resa dig på ett ben från en stol som 40-åring är risken stor att du inte kan gå när du är 70. Då tänker jag att känner man till den här, gör det här testet och märker att jag kan inte resa mig. Vad sa du nu att risken var? Att jag inte kunde gå som 70. Där har du förklaringen till att de som känner till Lokomo i genomsnitt tränar 3 gånger mer än andra. Eller hur?
Ja, just det. Precis. Det ju. Men och vad gör de? Vad gör Lokomo då? Skjuter de in? Liksom, får man hjälp med motion och styrketräning och balansövningar och sådär?
Lokomo är ju att du ska mäta. Det är ett sätt att mäta dina begränsningar. Mm. Och när du då upptäcker, första steget är att bli medveten.
Yeah.
Om dina begränsningar. Jag ska bara berätta att Lokomo 2 och Lokomo 3, då är utmaningen att kunna resa sig med båda benen från en höjd på 20 respektive 30 centimeter. Mm. Och om man då märker att man har problem på Lokomo 3-nivån, då får man en varning om att det här är verkligen inte bra. Om du fortsätter så här så har du risk för allvarlig sjukdom eller förtida död. Och då har Henrik intervjuat en överläkare och professor i geriatrik på Karolinska institutet, Dorota Religa. Och hon säger så här, vi skulle behöva en kampanj som Lokomo även i Sverige. Det gäller att nå ut brett till alla. Som träningsprogrammen på tvn under pandemin. Kanske kan prins Daniel vara med. Vi behöver fler fysioterapeuter. Alla borde ha en egen PT. Då tänker jag ju på att prins Daniel är ju med i den här generation PEP. Som arbetar för barn och ungdomars rörlighet. Professorn och överläkaren, hon skriver också att träning som går att göra hemma är värdefullt. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att det är lättare att komma igång om man tränar tillsammans med andra. Mm. Och det vet ju vi i våra grupper, 21-dagarsprogrammet och 5-dagars faste härmande kur. Vilken styrka det är att ha en grupp och göra någonting i grupp tillsammans.
Ja, helt grymt. Jag tänker inte på hur japanerna kör sin qigong i parkerna på morgnarna och sådär. Hur de liksom bara ansluter till stora grupper och gör det. Det ligger i deras natur att göra det automatiskt. Vi måste hitta på grupper.
Mm.
På internet, på Facebook.
Ja, men precis. Men 7 varningstecken då som man då ställer till allmänheten i Japan. Och om inte de här tidiga varningstecknen uppmärksammas så riskerar då Locomo-syndromet att förvärras. Du kan inte sätta på dig en strumpa stående på ett ben. Du snubblar och halkar ofta hemma. Du behöver hålla i ledstången när du går i en trappa. Det känns besvärligt att städa, dammsuga och skura. Det känns tungt att bära hem matkassar som väger mer än 2 kilo. Du kan bara gå i 15 minuter nonstop. Du hinner inte över gatan innan ljuset visar rött. Det är väldigt enkla och väldigt bra test, självtest. Jag tänker att det här är fantastiskt.
Verkligen.
Och en annan sak, apropå då den japanska regeringen, så har man även faktiskt lanserat en bredare hälsokampanj där man då har som mål att motverka både skörhet men även då demens, stroke och kärlsjukdomar. Och jag tänker att hjärt- och kärlsjukdomar, det är ju, vad är det, 47% tror jag i Sverige som dör i hjärt- och kärlsjukdomar.
Precis, precis.
Demens och stroke är väl nummer 2, eller stroke är ju i och för sig inkluderas där, men demens. Och då så har man inriktat på 5 prioriterade områden det här arbetet. Jag säger igen, Sverige, ta copy-paste. Titta, vad kommer det här leda till?
Och så behöver inte uppfinna hjulet.
Precis. Vill du veta vad de här områdena är?
Ja, tack.
Motion. Styrketräning 2-3 gånger i veckan. Helst i organiserad form. Aerobisk motion 3-7 gånger i veckan. Och balansträning 1-7 gånger i veckan. Mm. Och balansövningar då, det kan vara till exempel tai chi, stående yoga eller att bara stå på tå och hälar. Och rekommendationen då är faktiskt att samtidigt lösa en kognitiv uppgift som man håller balansen. Men också att hålla balansen stående på en buss till exempel. Väldigt enkla tips.
Mm, verkligen.
Och det andra området är nutrition. Och då har man lite gjort, de har faktiskt, jag tror att de har sneglat på vår näringsjägarkompass när de har satt upp den här folkhälsokampanjen.
Mm.
I Japan så framhävs vikten av att äta varierat. Och det här mäter man då genom ett index, precis som vår näringsjägarkompass. Därför att varje livsmedelsgrupp som äts nästan varje eller varje dag ger ett poäng. Och slagordet då är att äta minst 7 av grupperna varje dag. Det känner du igen, va?
Ja, känner igen det.
Och så har man liksom listat, faktiskt sjögräs är med på den listan.
Var potatis med?
Potatis är med.
Nej, potatis är med. Mm. Alltså det här är så intressant.
Soja är med. Fisk och skaldjur, ägg.
Soja är med såklart, ja.
Mm. Och sen då så kan det tilläggas att portionerna i Japan är ju relativt små.
Men vet du vad? Det tycker jag ändå är ett väldigt intressant tillägg.
Mm.
Att de inte överäter i Japan. För det gör de ju verkligen inte.
Område 3, social delaktighet. Och det vet vi ju, många studier som pekar på att sociala nätverk bidrar till både bättre fysiskt och psykisk hälsa och motverkar då kognitiv svikt. Också tandhälsa. Jag intervjuade ju den där professorn för några år sedan och fick verkligen upp ögonen för hur viktig tandhälsan är. Och det finns ju ett tydligt samband mellan dåliga tänder och inflammation i munhälsan och annan ohälsa. Ja. Och område 5 då? Vet du vad det är?
Nej.
Färre mediciner.
För gud, att, så intressant.
Det är nämligen så här. Många äldre äter mediciner de inte längre behöver. Eller som motverkar varandra. Och kan ge biverkningar. Så då har man börjat göra aktiva insatser för att ta bort onödiga mediciner. Och bara behålla de nödvändiga. Jag menar, det känns ju som att det är en självklarhet inom vården.
Så intressant.
Ja. Och sen det man har sett i de här blå zonerna, där har vi ju Okinawa till exempel i Japan. Det man har sett där är ju att befolkningen lever ju inte bara väldigt länge, utan de lever friska väldigt länge. Och då har man sett att japaner som fortsätter att arbeta efter pensioneringen drabbas mindre av kognitiv svikt än pensionärer som inte arbetar. inte bara den fysiska hälsan då, utan även den psykologiska och personliga faktorer påverkar utvecklingen av demens. Och då tänker jag så här. Det som hände i Frankrike nu, när fransmännen blev galna av att man höjde pensionsåldern och gick ut och demonstrerade. Och jag vet att jag tänkte hela tiden när jag läste om det här, men det kan ju inte gå ihop. Den pensionsåldern sattes ju när levnadslängden var mycket kortare. Nu när vi lever längre så måste det ju vara en självklarhet att också jobba och bidra till samhällets försörjning och överlevnad längre. Så tänker jag, väldigt spontant.
Men rätta mig om jag har fel nu, för du är ju mer insatt i Frankrike än vad jag är. Men de höjde från 62, de höjde med 2 år, från 62 till 64, gjorde de inte det?
Var det inte 65?
Okej. Jag tror att jag tänkte att det var intressant att de gick ut i sådana protester eftersom de ändå låg under...
Nej, 62 till 64, du har rätt.
Ja, för de låg under, liksom, jag tror att genomsnittet i världen är 65, va?
Mm.
För jag menar, det är ju en trend man ser i många länder, att man höjer pensionsåldern. Men Frankrike ligger ju trots sin höjning fortfarande under då, genomsnittet i världen.
Mm. Vet vilket land som ligger lägst i världen i pensionsåldern?
Nej. Gissa. Nej men gud, lägst i pension. Gud vilken svår fråga. Vi måste narrow it down. Är vi i Europa?
Nej.
Nej, är vi i Sydamerika?
Nej.
Är vi i Asien?
Ja.
Vi är i Asien. Är vi i ett land som vi har pratat jättemycket om i det här avsnittet?
Nej.
Nej, är vi på en ö?
Mm.
Mm, vi är på en ö. Vi är på...
Okej, snart så måste jag avslöja. Jag ger dig en väldigt lätt ledtråd. Vi är på en samling av öar, varav du och jag tillsammans har besökt en. Indonesien.
Okej. Vi är i Indonesien förstås. Mm. Såklart. Men vad har de för pensionsålder då?
Ja, men gissa på den också då.
Okej. Då 62 hade de och höjde. Ja, men då säger vi, det kan ju inte vara under 60 då.
57.
59 gissar jag på. Nej, 57.
Ja.
Wow, ska vi flytta?
Ja, men alltså vi går i pension. Du går i pension om typ 11 år.
Gud vad galet.
Ja.
Var det högst pensionsålder då?
Nej,
ska vi inte flytta?
Jag vet inte det faktiskt. Nej. Men det kommer säkert bli Sverige.
Ja, jag är på god väg.
Mm.
Jag gör en snabb googling här faktiskt.
Ja, jag tänkte ju att vi skulle börja avrunda. Men eftersom att vi ska få med vilket land som har den högsta pensionsåldern.
Ja, det får jag med här nu.
Skulle jag säga så här att jag kommer nog arbeta så länge jag lever på ett eller annat sätt.
Jo, men det är ju för att vi har så underbart jobb, är det inte det? För att vi trivs så bra på vårt jobb.
Ja.
Du, då kan jag, om du känner dig redo nu för att höra vilka länder, för det är faktiskt flera som har högst pensionsålder. Det är 4 stycken som har pensionsålder 67 i världen. Vi har ju 66 i Sverige, eller hur? Numera, har vi inte det?
Alltså, många pensionerar ju sig inte förrän vid 67 års ålder. Alltså, du kan ju jobba. Jag känner många som...
Men när offentliga, officiella pensionsålder?
Ja, den är ju 65. Är väl... Man kan tidigast ta ut pension från 65.
Är den inte
högst till
66?
Och sen kan man jobba... Förlåt. Alltså, jag vet att du kan tidigast ta ut allmän pension från 65. Men sen kan man ju jobba i flera år till.
Jag ska lära dig en sak, Lina. Jag lär mig så mycket nu när jag läser på om pensionsålder här. I år, alltså 2023, så höjdes pensionsåldern i Sverige för personer födda efter 1957 till 66.
Mm.
Mm. Så det är alltså 66 för folk födda efter 57 som gäller i Sverige. Och då kan jag tala om att då finns det då några länder som har högre pensionsålder. Nederländerna och Portugal har 66,3. Mm. Och så sen har följande länder pensionsålder 67. Grekland, Island, Israel, dock inte för kvinnor, de har 62. Italien och vårt kära grannland Norge.
Mm.
Mm. Då vet vi det. Ska det få avrunda dagens podd?
Det tycker jag.
Kul, jag lärde mig massa nytt idag, känner jag. Det gillar jag.
Ja.
Men du, tack för idag. Vi hörs om en vecka.
Tack så mycket.
Hej, hej.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Det här avsnittet är redigerat av Filippa Markaj och jag, Sebastian Ring, står för musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack för den här gången, hej!